Nu kör vi. Vi kör vidare, ska jag säga. Vi började förra veckan, eller jag började förra veckan, en serie när vi vänder mig till evangelierna och tittar på Jesu liv och ser hur ska vi som kyrka vara som efterföljare till Jesus. Poängen är att, och det var det som jag, den case som jag försökte köra förra söndagen, att det är så att Jesus är ett exempel för kyrkan, inte bara våran idol som vi tittar upp till och tycker, åh vad stor han är, det är klart att han kan hela de sjuka, det är klart att han vill hjälpa de förlorade och sådär, utan att vi är kallade att vara som han. Så att det är rätt det vi gör, att vi tittar på Jesus och säger, sån ska vi som församling vara. Det är ett ganska stort steg, ett hög bekännelse, men det är där som hela allting utgår ifrån. Annars skulle hela min predikoserie falla. För annars skulle man kunna säga, ja men det var ju Jesus det. Det är väl klart att Jesus kan, men det tror vi inte. Vi tror att vi kallar det att vara som han. Och enkelt uttryckt när man tittar i evangelierna, ett nyckelbegrepp är Jesus, när han kallar sina lärjungar så säger han, följ mig. Så det är ungefär det jag kommer fram till i de här veckorna än så länge. När jag försöker, vad är centrum i att vara kyrka enligt med evangelium? Jo, det centrum är ju verkligen att följa Jesus. Det kan låta superenkelt, men ni som lever ett liv och försöker följa honom vet att det inte alltid är superenkelt. Men det finns ingen annan väg att gå som kristen än att följa Jesus. Innan vi går vidare ska jag faktiskt läsa 3, 4, 5 bibeltexter som har att göra med att följa Jesus. Och nu vill jag utfärda en varning direkt. För att när man tittar på lärjungaskap, vad det innebär att följa Jesus i evangelierna, så är det ingen lek. Det är fullständigt kompromisslös efterföljelse, det vi är kallade till. Och som kyrka då, vi är kallade till en fullständigt kompromisslös efterföljelse av Jesus. Ingen rival. Om ni inte tror på mig så kan ni få se själva här. Här ska vi läsa några texter. Det här Jesus som pratar, han säger, han sa till alla, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Tuffa ord, va? Den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Kallelsen att följa Jesus innebär att mista sitt liv, att dö. Jag ska komma in på det snart. Här säger han till en annan. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom, jag ska följa dig vart du än går. Jesus sa, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen sa, herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus sa, den som ser sig om när han satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Samtidigt så säger han så här, sannerligen, han säger det är ett högt pris att följa mig. Han säger han, den som följer mig måste förneka sig själv helt. Det handlar om att dö. Men ni ska få ett nytt liv i mig om ni väljer att följa mig. Kompromisslöst. Då säger han, sannerligen var en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn ska få mångdubbelt igen. Redan här i tiden och sen evigt liv i den kommande världen. Är det tre texter som talar ungefär om samma sak? Att följa Jesus innebär inte ett... att bli kristen, det vill säga, det är ju samma sak då. Innebär inte att man anammar en världsåskådning bara. Jag vet att en del som är med, som är med oss ibland och alldeles nya i tron har bara börjat följa Jesus kanske några veckor och sådär. Så, eller kanske inte är kristna ännu. Men det enklaste sättet att beskriva när Jesus säger att man ska bli kristen är att man ska följa Jesus. Jag försöker beskriva lite grann vad det innebär mer då. Men det är samma budskap och samma raka, radikala budskap till dig som ännu inte är kristen eller som är helt ny kristen. Det handlar nämligen om att följa honom kompromisslöst. Och om du gör det så kommer du få ett rikt liv i honom. Men du kommer innebära ett radikalt uppbrott från ditt gamla liv. Från din egen, ditt eget liv. Till och med så radikalt så att det beskrivs som att du måste dö. Vi måste dö för att få ett nytt liv med Jesus. Så radikalt är det att bli kristen. Så radikalt är det att förbli kristen också. En av de största teologerna i Nya Testamentet, Paulus, utvecklar det här på det här sättet. Allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Och få leva i honom. Inte med en rättfärdighet som lagen ger. Utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom. I en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Tror inte att jag redan har nått det eller blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom. Sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Han var ju en högt uppsatt religiös lärare innan. Och hade väldigt mycket att berömma sig av i sitt liv. Han hade massor grejer. Han var duktig på det. Han var from. Han levde på ett sätt som han kunde vara stolt över helt enkelt. Men när han fick höra kallelsen att följa Jesus så förstod han instinktivt att jag måste lämna allt det där. För att leva i Kristus, med bli kristen innebär ett nytt liv. Och du får en ny slags helighet, en ny slags rättfärdighet och sådär. Genom att följa honom. Superradikalt. Mycket klart för honom. Så att, och sen till sist. Det här är en lång text från Uppenbarelseboken. Jag tror att jag ska hoppa in efter ett tag. Det här är från det som kallas tronvisionen i den boken. Johannes som skriver den boken fick en vision när liksom himlen öppnade så han såg in hur det egentligen, tingens sanna natur, vem som sitter på tronen, vem det är som kontroll och vem Jesus verkligen är. Och där mitt framför tronen så såg han ett lamm. Och det är en bild av Jesus som har offrat sig för världen. Som är världens store kung. Som är lejonet av Juda. Men som sitter där på tronen som ett lamm. Som den som har offrat sig och böjt sig för alla. Och när han ser det lammet Jesus så sjunger de en ny sång. Han säger, du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud. Människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud. Till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde röster av många änglar som stod runt tronen, varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders, myriader, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, få rikedom, vishet, styrka, ära, härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns där hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången, äran, härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa, Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Den här typen av bekännelse är den som den kristna, när man följer Jesus, handlar om att man blir fullständig, man dör från sig själv. Man står upp och man ser, det finns en bara som är värdig att följa, och det är Jesus. Och han ska vi följa, och för honom har allt annat, som Paulus säger, förlorat sitt värde. Så radikal är efterföljelsen av Jesus. Tungt, va? Men så därför skulle jag vilja säga att kyrkans första kallelse innebär att kompromisslöst följa Jesus. Så att dels är det kompromisslöst, har vi märkt. Men det är också en kompromisslös efterföljelse. För det handlar om att kyrkan, om kyrkans kallelse är att kompromisslöst följa Jesus. När man då kommer in i den här kyrkan och försöker lära känna dem vi är. Då är det viktigaste kännetecken att det här är folk som följer Jesus här inne. För att kyrkan handlar egentligen inte om att komma till en plats där man typ fokuserar på andliga frågor på söndagar. Om ni förstår hur jag menar med det. Vi kommer in här, vi fokuserar på andliga frågor, vi fokuserar på Gud. Det är inte heller någon slags resebyrå eller någonting som ordnar resor till den himmelska världen åt folk. Om ni förstår hur jag menar. För att vi sitter här och vi pratar om den världen. Och vi har fått biljetten för att flyga iväg dit eller någonting. Det är inte kyrkans egentliga väsen. Utan när man kommer dit så är det en grupp av människor som följer Jesus. I tillbedjan och tjänande. Det är två sidor här. Som vi var inne på förra gången. Som två stråk där. Och när Jesus säger så här, kom och följ mig, jag ska göra er till lärjungar, så sänder han ut lärjungarna och säger, gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem hålla alla bud. Och vad menas med det här med, vad är dopet för någonting då? Ni som har varit kristna ett tag, ni vet ju det här, men det är inte alltid man tänker på det. Om man har kanske gått på barndop. Jag var på barndop igår. Det är inte alltid spikklart vad det här är. Dopen är en grav. Man dör. Jag ska inte läsa den här texten. Ni som har någon mobil eller någonting vill anteckna den där romabrevet. Texten, det beskriver Paulus. När man döps så dör man bort. Man begraver det gamla livet och uppstår på nytt. Det är den här radikala starten. All fine. Så att du som ännu inte är kristen eller du som just har blivit kristen, det här är steget det här är det fysiska manifestationen, det tydliga uttrycket för att jag lämnar mitt gamla liv nu och nu följer jag Jesus. Så det är det som du kallas in i direkt som när du blivit kristen i kyrkan. Det är som en dörr in i kyrkan enligt den här texten. Döp dem. Och sen lär dem att leva som mig. Men det är mer än så dopet, enligt Paulus. Att man ska leva i sitt dop på det sättet att man ständigt dör och förblir trogen Jesus helt och fullt. Och lever ett nytt liv varje dag. Och den här efterföljelsen, att den här döpta livet, begravda nya livet innebär, och det här var från förra veckan, att vi odelat följer och tillber honom å ena sidan och följer honom ut i kärnan. Jag ska inte hålla på med det här idag, för jag vill komma till pudens kärna, och det är det här. Det här var dagens upptäckt som jag fick i min bönestund. Jag är väldigt sprallig och upplyft av det här själv, nämligen. Det var den här kingdomloopen. Jag har aldrig läst om kingdomloopen tidigare i Bibeln faktiskt. Förrän idag. Och den här texten, det här är en text ifrån, som ni ser, Markus 9. Och det är egentligen det här det enda som jag behöver säga då. Läsa det här och förklara det här. För skulle jag vilja säga så här, att om vi skulle hamna in i den där loopen som ni snart ska beskriva. Allihopa. Då behöver vi inte göra någonting annat mer i hela livet. Då är vi på rätt spår. Men när vi inte är inne i den där loopen, då blir det ingenting av det här med lärjungaskapet. Så att det är en ganska enkel väg det här. Så här är det att i Markus 9 så står det så här. Och nu talar vi 9, vers 2, Sven. Vers 2 framåt. Tack så mycket. Det är tolken som behöver versreferenser här. Och kanske ni också. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlas han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Schysst, uttryckt. Jätte blekt betyder det i grundtexten. Oj. Och de såg både Mose och Elia som stod där på och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra 3 hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet: Detta är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menas med uppstå från de döda. Och de frågade honom: Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Visst kommer Elia först och återställer allt, men varför står det också skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit med honom, gjorde de som de ville och det står skrivet om honom. Och när de kom tillbaka till lärjungarna fann de, alltså de 3 kom ner med från berget med Jesus ner till ground zero, höll jag på att säga, mer eller mindre. Då fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan, skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: Vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden: Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom. Han tuggar fradga, skär tänderna och blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den. Och de kunde det inte. Han sa: Detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom på marken och slita i honom så att han föll omkull och vältra sig på marken och fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: Hur länge har det varit så här med honom? Han sa: Sen han var liten och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa: Om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropar pojkens far: Jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folket strömmade till sa han strängt till den orena anden: Du stumma och dövande, jag befaller dig, far ut ur honom. Kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och får så ut ur honom. Och pojken låg den så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand, reste honom upp och steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma frågade de: Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: Den sortens kan bara drivas ut med bön. Vilken story egentligen. Om man säger, den börjar liksom 2 delar, tydliga delar. En del är uppe på berget inför Jesus när allt det där händer. Och andra scener är nere i dalen med pojken med demonerna då. Den här visar de här 2 olika sidorna som jag var inne på med efterföljelsen av Jesus. Ena innebär att vi tillber och vänder oss mot Jesus och lever inför honom hänfört. Odelad tillbedjan, ungefär som texten som vi läste i Uppenbarelseboken när de bara stod och tillber lammet och sådär. Det är ena sidan som en lärjunge kallas att göra. Leva, konkret uttryck, i bön, i tillbedjan, i lovsång och så vidare. Vänd emot honom. Den bilden kan du se uppe på berget. Den andra sidan av kallelsen är den kallelsen som lärjungarna har att lösa, att vara med i den tjänst som Jesus har och hjälpa och rädda människor och rycka dem ur, bokstavligt talat, ondskans krafter. Va? Så att det är två sidor, vi kallar det både upp på berget och nere i dalen om ni så vill. Då. Och vad som händer om man ensidigt fastnar i en av dessa två är ungefär så här, att om du fastnar i punkt ett i uppe i himmelska världarna, i andliga upplevelsen när du med Jesus och Mose och Elia och allt vad du vill som du kan se i drömmar och visioner och sådär. Det är att du hamnar i världsfrånvändhet. Du kan hamna i upplevelsefixeringar. Du kan hamna i som kallas eskapism, att du flyr in i en andlig drömvärld mer eller mindre. Va? Och elitism, att det blir som en elitgrej med massor människor med massor andliga upplevelser. Så blir det om man bara betonar den sidan. Men om du bara aktivt engagerar dig hands on i lidandet i världen och sådär, då kommer du förr eller senare hamna i någon slags utbrändhet. Och du kommer troligen också i någon slags desillusion. För att det är så mycket, lidandet och mörkret och allting är så stort så att du kommer bli helt uppkäkad av behoven i världen. Dessutom kommer du till sist utveckla en andlig tomhet. När du känner att du bara kämpar och kämpar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Kallelsen för den kristna kyrkan är att hålla balansen där i. Och det funkar ungefär på det där sättet, på ett väldigt spännande sätt, att vi kallas upp i berget, vi får se Jesu härlighet. Vi tänker att, och det här tycker jag är märkligt, men jag har sett det i mitt eget liv också, för jag har hamnat i perioden när jag fastnat i ettan, om ni förstår. Jag har haft andliga upplevelser, jag har mer eller mindre flygit mellan himmel och jord i perioder, känns det som. Och sådär. Och har agerat lika egoistiskt som Petrus och de gjorde här och sa, vad bra att vi är här, vad bra att jag har såna andliga upplevelser. Vi bygger ett hus här. Åt mig, det är ju en jättebra idé. Men jag behöver aldrig gå härifrån. Jag kan soka hela livet, som vi sa på den tiden. Och det är konstigt, kan man leva, kan man ha starka andliga upplevelser utan att bli av med sin själviskhet? Ja, är tyvärr svaret på den frågan. Så kan det bli. Man kan hamna fel där. Så de kommer från den upplevelsen, drivs ner av Jesus. Kom ner, här ska ni få se. Så får de se världen, lidandet i världen. De engageras, men de lyckas inte driva ut demonen. Och hamnar i en, om jag ska lyfta det här i mitt eget liv kan vi säga så här då. Att man lever nära Jesus, men man tänker, nej, jag måste ge det här vidare. Jag måste engagera mig och hjälpa människor. Jag kan inte bara ha det här för mig själv. Då drivs du ut och då kommer du till en punkt där du känner dig kraftlös. Du känner, jag ger mitt liv till det här, jag kämpar. Men varför funkar det inte? Varför blev han inte helad? Varför kunde vi inte driva ut den här demonen? Då kommer vi till en punkt där vi känner att det här går inte. Och då tvingas vi in i bön igen. För då säger Jesus, det enda sättet du kan få bukt med det här är att du måste be mer. Upp på berget igen. Så Gud, bryt loss de här bojarna över de här. Liksom att det finns bara ett sätt, säger Jesus. Det är att du måste leva i bön. Och när du lever i bön sen så drivs du ut igen. Och engagera dig i det här i världen. Och sen kommer du till en punkt där du känner, ju mer du håller på och försöker nå människor, desto mer kraft, desto mer nåd, desto mer kärlek behöver du. Ju mer du försöker hjälpa människor med behov, desto mer äter de upp dig och uppäggar en slags förakt och hat nästan emot dem. För du behöver mer kärlek. Då drivs du in i bön igen. Och vad som händer då, att du kommer in i en loop. En kingdom loop helt enkelt. Och det är det som har hänt då. Att, in ska vi. Och du kan komma in på alla möjliga håll, tror jag. Du kan komma in via berget. Du kan också komma in via dalen. Poängen är bara, in ska vi. Så här är det. In i loopen ska vi. Eller hur? Det är det som är det viktiga. Inte var vi kanske befinner oss eller hur vi kommer dit eller var betoningen är. Utan in i ett liv där du kastas mellan Guds närhet och världens behov. Och Guds närhet och världens behov hela tiden. För det är loopen som är grejen med den här hela berättelsen. Att du kan inte välja här. Utan du ska in i loopen. Och att följa Jesus, det innebär loopen. För loopen innebär att vi lever inför Herren i tillbedjan, i bön, i fasta. För en del läsarter har bön och fasta här. Att du kan inte bli så desperat av nöden, känna att nu skiter jag i att äta. För något måste ske. Gud, du måste. Och så kan du komma in i ett liv i fasta och späkningar. Det låter ju världsfrånvänt. Gör inte det? Underligt. Men du gör det för du drivs av samma passion som Jesus. Sen måste du ut igen. Och du lever i den här loopen. Så. Att följa Jesus. Och kalla nya Jesusföljare. Det här är avslutningen nu. Jag ska ha en kort predikan, jag lovar. Jag har snart 30 minuter. Först och främst är vi efterföljare. Och det låter ju jättekristet. Men det är mycket bättre att tänka att det första vi ska göra, vi ska få igång loopen. I våra liv. Det är det absolut, absolut första som gäller. Och är den inte igång så ska vi in i den. Innan vi är igång så gör vi ingen nytta. Först, säger Jesus, så ska du rycka det här grandet eller pelaren ur ditt öga, va? Du ska först komma in i matchen. Säg på många andra ställen som jag inte ska läsa. Jag hade en liten serie om lärjungaskap i annat Matteus. Ni kan klicka på hemsidan och lyssna lite där om ni vill. Vad lärjungaskapet innebär. Men det handlar liksom om att komma in i den här loopen och att följa Jesus. Så att det första vi är och det viktigaste när vi ska kalla in människor att följa Jesus, det är att vi själva följer honom. Att vi själva lever i den här kingdom-loopen. Am I communicating? För jag blandar lite språk här. Kingdom betyder rike, va? Guds rikes loopen. Och det här är kallelsen som går ut idag. Ett och två, det är de här, du vet, två sidorna av lärjungaskapet och följa Jesus sådär. Att kallen är så här. Vad vi ska göra, vi ska börja göra så här. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Bra. Så mycket värre än så blir det inte. Först tar vi ett steg. Och sen tar vi andra benet. Och sen tar vi andra benet igen. Och det betyder, sök Herren. Sök Herren. Be. Lyssna. Tillbe. Nästa steg. Se dig omkring. Vad vill han att jag ska göra? Gör det. Kom hem sen. Sök Herren igen. Puff, ta nästa steg. Och sen kommer vi in i den här loopen. För det ena ger det andra. Det ena genererar det andra. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det finns vissa morgnar när man äntligen fick ändan ur anden. Helt enkelt. Och verkligen bad lite grann på morgonen vid frukostbordet. Och såklart så bara märkte man någonting den dagen. Att då, man var på något sätt på G då. Och då såg man tillfället som gavs. Men sen är det under perioder när man inte gör det. Man inte lever på det sättet. Då tycks allting bara rinna förbi och livet bara på. Och loopen stannar av totalt. Men det ena ger det andra. Ett annat sätt om du vill komma in i det är att haka på Anders och gänget eller någon på lördag morgon. Eller gör något annat. Utsätt dig för människors behov. Går därifrån så känner du. Jag måste be. Vad gjorde jag? Jag var ju ett UFO där ute. Alltså, jag förstår inte hur jag hamnade här. Och så då drivs du in i bön på det sättet. Eller var med på Operation Vinternatt eller någonting. Möt människor där du känner. Gå dit och se vad som händer med ditt andliga liv. Det finns liksom två vägar in i det där. Så att först behöver vi som kyrka få den här loopen rullande. Och i kyrkans liv, kollektivt till sist då, så innebär det att vi har en rytm, 1-2-1-2-1-2 i kyrkan också. Vi vänder oss till Herren, vi söker, vi lever i tillbedjan. Men vi tar nästa steg också, vi kan inte hoppa från söndag till söndag. 1-1-1 liksom. Vad är det för kyrka? 1-kyrkan liksom. Vi måste ta nästa steg. Och det gör vi under veckorna. Vi måste göra någonting med det här liv som vi har fått. Vi måste göra det. Vår husgrupp måste göra något annat än tisdag bara. 1-1-1 tisdag efter tisdag efter tisdag efter tisdag. Du får ju inflammation i knät efter ett tag. Om man bara hoppar och hoppar och hoppar sådär. Och kul är det inte heller. Man glor på varandra. Tjena, är du här igen? Ja. Nej, jag har sett dig 5 år varje tisdag. Det är kul. Men det finns, vi kan ju bara använda andra benet också. Det blir roligare, jag lovar. För det blir min vitalitet då. I ettan. Tvåan ger ettan som ger tvåan som ger ettan som ger tvåan. Så här va. Så måste vi leva som kyrka. Och när den där loopen rullar då, då ska vi kalla folk och haka på. Ungefär det som kallelsen är. Kom och följ mig, säger han. Gör andra till efterföljare. Så då är vi ungefär tanken så här. Att loopen är igång och sen smittar vi. Sen så puffar vi igång en till som loopar. Och sen sprids looparna så här. Fler och fler. Att fler och fler dras in i ett sånt här liv. I Jesu efterföljelse. Att lärjungaskapet sprids ut åt alla håll. Jag vet inte om det här var den bästa bilden. Det finns säkert, man kan säkert få hänga ihop ännu mer. Det känns som det är olika. Bara, egentligen hänger allting samman. Men att vi ska leva som så här. Och sen ska vi få in andra. Och bjuda in andra i det här typen sättet att leva. Så mycket mer komplicerat kanske vi inte behöver göra det här med kyrka. Det var mitt amen. För den här, att det handlar om rock and roll så att säga. Få lite rulle på det, ditt liv. Och så sprids det. För lever vi inte så, då har vi ingen att kalla dem in i. Vi kan ju inte liksom, så häftiga är vi inte. Men om vi följer den som är häftig. Och det är ett ja, det innebär radikal omvändelse. För att du måste då varenda dag dö varenda morgon. Som Jesus säger, ta ditt kors varenda morgon då. För att följa honom, vad gör du idag då? Vad gör du den här veckan? Och inte bara tänka på sin egen grej varenda dag. Utan det är ju ett utåtriktat liv om du så vill. Men vi kommer inte åt det om vi inte samtidigt lever inåt i bön och så. Men vi reser på oss. Jag lånar lovsångsglaset här tror jag. Så kallelsen är ju ganska enkel idag då. Det är den där 1-2-1-2-1-2. Och det är ju en sammankallelse vare sig du är för första gången då och hör Jesus säga kom och följ mig. Så innebär det att leva på det här sättet i loopen va. Så om du precis aldrig någonsin har hört det här och känner att Jesus säger kom och följ mig, då hockar du på den här bara direkt idag är tanken. Vi brukar göra så där ibland, vi ger möjlighet att vi blundar, sen ber vi tillsammans och sen så frågar jag om det är någon som vill, räck upp handen så vi vet vem du är. Vi ska inte liksom göra dig pinsam inför någon annan eller någonting, men ungefär så att vi får se och få igenkänna dig och det blir som ett första steg. Ska vi be? Här är vi vill tillbe dig här, vi vill följa dig. Vi ber att du ska göra oss till dina efterföljare i sanning. Gör oss, lev vår församling och våra liv. Reflektera dig, Herre. Vi vill följa dig som du är. Det är dit du sänder oss, Herre. Du har tagit våra hjärtan, Herre. Du är vårt liv, Herre. Vi har dött med dig, Herre. Du har gett mig ett helt nytt liv att följa dig. Det är något helt annat. Den som är i dig är en ny skapelse. Det gamla är borta och det nya kommer, något helt nytt. Tack för det. Om det är någon som känner, som är för första gången vill ju, följa Jesus, så kan ni bara räcka upp handen så här. Så ska vi be för det. Vi vill inte göra någonting mer pinsamt eller någonting. Men vi vill ge tillfälle. Vi vill försöka göra det varenda söndag här. Vi vet att vi har ju många av oss som söker och som kommer och går, så att vi vill ge möjlighet. Så om det är någon som vill det, så räck bara upp handen, ska vi be. Jag ska inte truga eller någonting, men känn dig fri att göra det om du vill, om du finns här. Amen, amen, tack. Jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss idag, och med din ande och med din kraft också. Så ska jag göra så att vi tar en stund. Vi brukar ha en nattvard, men vi väntar med den en liten stund i den här idag, känns det som. Utan